Kapitel 18. Gamla vänner och nya hot. När Rand väl var tillbaka på drottningens hägn slängde han sig flämtande mot dörren. Han hade sprungit hela vägen utan att bry sig om ifall någon såg de röda lindorna eller ens om de tog hans broska som en ursäkt att jaga honom. Han trodde inte att ens en blekman kunde ha hunnit ifatt honom. Lamgwin satt på en bänk vid dörren med en brunspräcklig katt i famnen när han kom fram. Han reste sig för att se om Rand sprang ifrån något bråk, samtidigt som han fortsatte att lugnt klia katten bakom öronen. När han ingenting såg satte han sig ned igen, försiktigt, så att han inte störde djuret. "De nöten försökte stjäla katten för en stund sedan," sa han. Han såg på sina knogar en stund innan han återgick till att klia katten. "Katter är värda pengar nu för tiden." De två män som bar vitt stod fortfarande på andra sidan gatan, såg Rand, och en av dem hade en blåtira och den andra en fläskläpp. Den sistnämnde såg vresig ut och gned svärdshjaltet med trumpeniver medan han bevakade värdshuset. "Var är Mr. Gill?" frågade Rand. "Biblioteket," svarade Lamgwin. Katten började spinna och han flinade. "Ingenting bekymrar katter särskilt länge. Inte ens om någon försöker stoppa dem i en säck." Rand skyndade in genom skänkrummet som nu var fyllt av sin vanliga skara män i rött som satt och pratade över ölet. Om den falske draken och om huruvida vitrockarna skulle ställa till bråk när denne fördes norrut. Ingen brydde sig om vad som hände Logan, men alla visste att tronens dotter och prins Gawain skulle färdas i samma sällskap och ingen där skulle fördra ett hot mot dem. Han hittade Mäster Gill i biblioteket där denne satt och spelade bräde med Loyal. På bordet låg en knubbig, gråspräcklig katta med tassarna under sig och såg på när deras händer rörde sig över det rutiga brädet. Ogen la ut en sten och hans grova hand var egendomligt känslig. Mäster Gill skakade på huvudet och tog Rands inträde som en ursäkt att vända sig ifrån brädet. Det var nästan alltid Loyal som vann i brädet. "Jag började bli orolig för dig, pojk. Trodde att du kanske hade råkat i delo med några av de vitklädda förrädarna eller sprungit ihop med den där tiggaren eller något." Ett ögonblick stod Rand där med öppen mun. Trashanken hade han helt glömt bort. "Jag såg honom," sa han till slut, "men det gör detsamma. Jag såg både drottningen och Elida också. Det är det som är problemet." Mäster Gill fnös till av skratt. "Drottningen, minsann, det menar du inte. Gareth Bryne satt ute i skänkrummet för någon timme sedan och bröt arm med sönernas kapten. Men drottningen, det var det värsta." "Blod och aska," muttrade Rand. "Idag tror visst alla att jag ljuger." Han slängde manteln över en stolsrygg och slängde sig själv ned på en annan stol. Han var för spänd för att kunna luta sig bakåt. Han satt längst ut på stolskanten och torkade ansiktet med en näsduk. "Jag såg tiggaren och han såg mig och jag trodde... Men det gör detsamma. Jag klättrade upp på en mur runt en trädgård där jag kunde se torget framför palatset där de tog in Logan. Och så ramlade jag ned innanför muren." "Jag börjar nästan tro att du inte skämtar," sa värdshusvärden långsamt.
"Taveren," mumlade Loyal.
"Nej, jag skämtar inte," sa Rand. "Ljuset hjälper mig, men det gör jag inte." Allt eftersom han fortsatte gav Mäster Gills tvivel sakta vika och förbyttes i stilla bestörtning. Värden lutade sig allt längre framåt tills han satt längst ut på stolskanten, precis som Rand. Loyal lyssnade stillatigande. Utom att han då och då gned sig över sin breda näsa och att det ryckte lite i tofsarna längst upp på öronen. Rand berättade allt som hade hänt. Allt utom det som Elida hade viskat till honom. Och det som Gawain hade sagt vid palatsporten. Det ena ville han inte tänka på. Det andra hade inte med saken att göra.
Jag är Tam Althors son, även om jag inte är född i Chufloden.
Det är jag.
Jag har Chuflodens blod i mig och Tam är min far.
Med ens märkte han att han hade slutat prata, att han försjunkit i sina egna tankar och att de såg på honom. Ett panikslaget ögonblick undrade han om han hade sagt för mycket.
Nå, sa Mäster Gill. Du kan inte vänta längre på dina vänner. Du blir tvungen att lämna staden och det är fort. Du har högst 2 dagar på dig. Kan du få Mert på fötter på 2 dagar eller ska jag skicka efter mor Grubb?
Rand gav honom en häpen blick.
2 dagar?
Elida är drottning Morgases rådgivare, näst efter generalkapten Gareth Bryne själv. Kanske före honom. Skickar hon ut gardisterna efter dig? Kapten Gareth lär inte hindra henne om det inte förhindrar deras övriga plikter. Nå, gardisterna kan söka igenom alla värdshus i Camelin på 2 dagar. Om inte någon olycklig slump för dem hit första dagen eller första timmen, vill säga. Du kanske får lite tid på dig om det börjar på kronan och lejonet. Men inte tid att dröna.
Rand nickade sakta.
Om jag inte kan få upp Mert ur sängen så vill jag att ni skickar efter mor Grubb. Jag har lite pengar kvar. Kanske så att det räcker.
Jag tar hand om mor Grubb, sa värden barskt. Och jag kan nog låna er ett par hästar. Försöker ni gå till Tervallon kommer ni att nöta ut det ni har kvar av stövlarna innan ni kommit halvvägs.
Ni är en god vän, sa Rand.
Jag tycker inte att vi har gjort annat än ställt till besvär för er, men ni är ändå beredda att hjälpa oss.
En god vän.
Mäster Gill verkade förlägen. Han ryckte på axlarna, harklade sig och såg ned.
Men då föll hans blick på spelbrädet och han vände bort den igen.
Loyal höll avgjort på att vinna.
Nåja. Ja, Thom var alltid en god vän till mig. Om han var beredd att göra sig omak för er skull så kan väl jag också göra det.
Jag vill gärna följa med när ni ger er av, Rand, sa Loyal plötsligt.
Jag trodde att vi var överens, Loyal.
Han tvekade. Mäster Gill hade fortfarande inte fått veta vidden av faran och sedan tillade han:
Du vet vad som väntar Mert och mig, vad som jagar oss.
Mörkvänner, sa Ogen med ett fridsamt muller. Och Acer där, och ljuset vete vad dessutom. Eller den svarte. Ni är på väg till Tervallon och det finns en mycket fin lund där. Jag har hört att Acer därna sköter den mycket väl. Hur som helst finns det mer att se i världen än lundarna.
Du är i sanning Ta-Veren, Rand. Väven formar sig runt dig och du står i dess mitt.
Denne man står i dess mitt.
Rand rös plötsligt till.
Jag står inte i mitten av någonting, sa han strävt.
Mäster Gill blinkade till och även Loyal verkade ställd av hans vrede. Värden och Ogien såg på varandra och sedan ned i golvet. Rand tvingade sig att lägga anletsdragen till rätta och andas djupt.
Förunderligt nog fann han det tomrum som så ofta hade undgått honom på sistone. Det och ett lugn. Det hade inte gjort sig förtjänta av hans vrede.
Du kan följa med, Loyal, sa han. Jag vet inte varför du vill det, men jag skulle vara tacksam för sällskap. Du vet hur den Mert är.
Jag vet, sa Loyal. Jag kan fortfarande inte gå ut på gatan utan att en folkmassa kommer och skriker troll och efter mig. Men Mert använder i alla fall bara ord. Han har inte försökt döda mig.
Naturligtvis inte, sa Rand. Inte Mert.
Så långt skulle han inte gå. Inte Mert.
Det knackade på dörren och Gilda, en av tjänsteflickorna, stack in huvudet.
Hennes mun var spänd och blicken orolig. Mäster Jill, vill ni vara snäll och komma med en gång? Det är vitrockar i skänkrummet.
Mäster Jill for upp med en svordom och katten hoppade ned från bordet och marscherade ut med styv förorättad svans.
Jag kommer. Spring iväg och säg att jag kommer. Och sedan håller du dig undan dem. Hör du mig, flicka? Håll dig undan.
Gilda neg och försvann sedan.
Du ska nog stanna här, sa han till Loyal.
Ogen fnös. Ett ljud liksom av lakan som revs sönder.
Jag har ingen håg för fler möten med ljusets söner.
Mäster Gills blick föll på spelbrädet och hans lynne tycktes ljusna.
Det ser ut som om vi får börja på ett nytt parti senare.
Det behövs inte. Loyal sträckte ut armen mot bokhyllan och tog ned en bok. I hans händer tycktes den tyginbundna volymen liten.
Vi kan börja om där vi var. Det är ert drag.
Mäster Jill grinade illa.
Är det inte det ena så är det det andra, muttrade han när han skyndade ut ur rummet.
Rand följde efter honom, men sakta. Han hade inte större lust än Loyal att träffa sönerna. Denne man står i dess mitt. Han stannade vid dörren till skänkrummet där han kunde se vad som för sig gick. Men så långt bort att han inte skulle märkas, hoppades han. Det var dödstyst i rummet. Fem vitrockiga stod mitt på golvet och de män som satt vid borden ignorerade dem utstuderat. En av vitrockarna hade en underbefälhavares silverblixt under den gyllene solen på manteln. Lam Gwyn stod lutad mot väggen vid framdörren, mycket förfunken i att beta naglarna med en sticka. Ytterligare fyra av de vakter Mäster Jill hade lejt stod längs väggarna, alla nogsamt ointresserade av vitrockarna. Om ljusets söner alls la märket i detta lät de det inte synas. Bara befälhavaren visade några som helst känslor där han stod och otåligt dunsade med sina stålförstärkta handskar mot handflatan medan han väntade på värdshusvärden. Mäster Jill gick snabbt över rummet och fram till honom med en vaksamt lidelsefri min.
Ljuset skine över er, sa han med en väl avpassad bugning, inte allt för djup, men inte heller så liten att den blev förolämpande.
Och över drottning Morgasse. Och vad kan jag...
Jag har inte tid med struntprat, värd, snäste befälhavaren. Jag har redan varit på 20 värdshus idag. Vart och ett en värre svinstia än det föregående. Och jag kommer att få se 20 till innan solen går ned. Jag letar efter mörkvänner. En pojke från Tjofloden.
Mäster Gilles min mulnade allt mer för varje ord. Han blåste upp sig som om han höll på att explodera. Och till slut gjorde han det och avbröt i sin tur vitrocken.
Det finns inga mörkvänner på mitt värdshus. Alla här är drottningens trogna män.
Ja, och vi vet alla var Morgasse står.
Befälhavaren gjorde drottningens namn till ett hånflin.
Och var hennes häxa från Tarvalon står också, eller hur?
Skrapandet från stolsben var högt. Plötsligt var alla män i skänkrummet på fötter. De stod stilla som statyer, men alla stirrade de bistert på vitrockarna. Befälhavaren tycktes inte märka det, men de fyra bakom honom såg sig olustigt om.
Det blir lättare för dig, värd, sa befälhavaren, om du samarbetar. Tiderna är hårda mot dem som härbärgerar mörkvänner. Jag tror inte att ett värdshus med draktanden på dörren skulle få många kunder. Ni kan få problem med eldsvådor med ett sådant märke på dörren.
Ni ger er av nu, sa Mäster Jill lågt.
Eller också skickar jag efter gardisterna, så får de forsla bort det som blir kvar av er till sophögen.
Lam Gwyns svärd kom ur skidan med ett raspande och det sträva skrapandet av stål mot läder upprepades överallt i rummet. Alla män hade plötsligt svärd och dolkar i händerna. Tjänsteflickorna sprang mot dörren. Befälhavaren såg sig om i hånfull klentro.
Draktanden kommer inte att hjälpa er fem, avslutade mäster Jill åt honom.
Han höll upp en knuten näve och rätade ut pekfingret.
1. Du måtte vara galen om du hotar ljusets söner.
Vitrockar har ingen makt i Camelin.
2. Tror du verkligen att det slutar med det här?
3.
Vi kommer tillbaka, snäste befälhavaren. Och sedan befallde han hastigt sina män att dra sig tillbaka. Han försökte låtsas att det gav sig av i god ordning och i godan ro. Detta förhindrades av den iver att nå dörren hans män visade. Det sprang inte, men det gjorde ingen hemlighet av att de ville ut.
Lamgwin stod framför dörren med sitt svärd, och han steg inte åt sidan förrän mäster Jill började vifta förtvivlat åt honom. När vitrockarna hade försvunnit sjönk värden tungt ned på en stol. Han gned sig i pannan och stirrade sedan förvånat på handen, liksom förbluffad över att den inte var täckt av svett. I hela rummet satte sig folk igen och skrattade åt det de just hade gjort. Somliga kom fram för att klappa mäster Jill på axeln. När värden såg Rand reste han sig från stolen och gick fram till honom.
Vem skulle ha trott att jag var ämne till en hjälte, sa han förundrat. Måtte ljuset skina över mig. Så ruskade han plötsligt på sig och hans röst återfick nästan sitt vanliga tonfall. Du måste hålla dig utom synhåll tills jag kan hjälpa dig ut ur staden.
Med en försiktig blick in i skänkrummet föste han Rand längre ned i gången.
Vitrockarna kommer tillbaka. Eller några spioner som bär rött för dagen. Efter min lilla uppvisning tvivlar jag på att de bryr sig om huruvida du är här eller ej. Men de kommer att uppföra sig som om du vore det.
Det är ju vansinne, invände Rand. En gest från världen fick honom att sänka rösten. Vitrockarna har inga skäl att leta efter mig.
Jag vet ingenting om skäl, pojk. Men visst letar de efter dig och Mert.
Vad är det du har hållit på med? Både Elaida och vitrockarna.
Rand höjde båda händerna i protest, men lät dem sedan sjunka. Han förstod ingenting, men han hade hört vitrocken.
Och ni då?
Vitrockarna kommer att ställa till besvär för er, även om de inte hittar oss. Oroa dig inte för det, pojk. Drottningens garde upprätthåller fortfarande lagen, även om de låter förrädare svassa omkring med vita kokarder. Och vad natten beträffar. Lamgwin och hans vänner kanske inte får så mycket sömn, men jag tycker nästan synd om den som försöker sätta draktanden på min dörr.
Gilda dök upp bredvid dem och neg för mäster Jill. Mäster, det är en dam i köket.
Hon lät nästan bestört över tanken.
Hon frågar efter mäster Rand och mäster Mert vid namn.
Rand utbytte en förbryllad blick med värdshusvärden. Pojk, sa mäster Jill, om du har lyckats locka prinsessan Elaine från palatset till mitt värdshus så hamnar vi hos skarprättaren allihop. Gilda pep till när hon hörde tronens dotter nämnas och gav Rand en runt ögdblick. Kila iväg, flicka, sa värdshusvärden skarpt. Och håll tyst om vad du har hört. Det är inget som andra har att göra med.
Gilda neg igen och kilade ner för gången. Hon såg sig om över axeln mot Rand medan hon försvann.
Om 5 minuter, och mäster Jill suckade, kommer hon att berätta för alla de andra att du är en förklädd prins. Innan det blir natt har ryktet spritt sig över hela nya staden.
Mäster Jill, sa Rand, jag nämnde aldrig Mert för Elaine. Det kan inte vara...
Plötsligt lystes hans ansikte upp av ett stort leende och han rusade mot köket. Vänta, ropade värdshusvärden efter honom. Vänta tills du vet! Vänta, din idiot!
Rand slängde upp dörren till köket och där var de, Moraine fäste sin lugna blick på honom utan minsta förvåning. Ninive och Egwene kom skrattande framspringande för att slå armarna om honom, medan Perrin trängde sig fram efter dem, och alla tre klappade honom på axlarna som om de måste övertyga sig om att han verkligen var där. I dörren som ledde ut till stallplanen stod Lärn och hängde med ena stöveln på tröskeln, och han delade sin uppmärksamhet mellan köket och gården utanför. Rand försökte omfamna båda kvinnorna och skaka Perrins hand allt på samma gång, och det blev ett trassel av armar och skratt som bara blev ännu värre av att Ninive försökte känna på hans ansikte för att ta reda på om han hade feber. Det såg lite slitna ut. Perrin hade blåmärken i ansiktet, och han hade lagt sig till med ett sätt att slå ned blicken som han aldrig förr haft. Men det var i livet och tillsammans igen. Hans strupe var så hopsnörd att han knappt kunde prata. Jag var rädd att jag aldrig mer skulle få se er, fick han slutligen fram. Jag var rädd att ni allihop var... Jag visste att du levde, sa Egwene mot hans bröst. Det visste jag hela tiden. Hela tiden. Det gjorde inte jag, sa Ninive. I just det ögonblicket var hennes röst skarp. Men i nästa mjuknade den och hon log upp mot honom. Du ser ut att må bra, Rand. Inte på något sätt övergödd, men som om du mår bra. Ljuset var det lovat.
Jaha, sa Mäster Jill bakom honom. Du känner visst de här människorna i alla fall. Var det dem du letade efter?
Rand nickade. Ja, det här är mina vänner. Han presenterade alla för varandra. Det kändes fortfarande underligt att kalla Moraine och Lärn vid deras rätta namn. Båda såg skarpt på honom när han gjorde det. Världshusvärden hälsade dem allihop med ett öppet leende, men han var tillbörligt imponerad av att möta en väktare, och ännu mer av Moraine. På henne stirrade han öppet. Det var en sak att veta att pojkarna hade fått hjälp av en Aes Sedai, men en helt annan när hon dök upp i köket och bugade sig sedan djupt. Ni är välkommen till drottningens hägn, Aes Sedai, som min gäst. Men ni vill väl gästa palatset tillsammans med Elaida Sedai och det Aes Sedai som kommer den falska draken? Han bugade sig igen och gav Rand en snabb, orolig blick. Det gick nog an att säga att han inte sa ett ont ord om Aes Sedai, men därmed inte sagt att han ville ha en sovande i sitt hus. Rand nickade uppmuntrande, försökte tyst förklara för honom att det var i sin ordning. Moraine var inte som Elaida. Med ett hot dolt under varje blick, under varje ord. Är du säker? Är du säker ens nu? Jag tror att jag stannar här, sa Moraine. Den korta tid jag har tänkt stanna i Camelin. Och ni måste låta mig betala. En fläckig katt strosade in från gången och strök sig mot värdshusvärdens ben. Knappt hade den fläckiga kommit in förrän en raggig grå katt störtade fram under bordet, sköt rygg och fräste. Den fläckiga kröp ihop med ett hotfullt morrande och den grå slang förbi Lärn ut på stallplanen. Mäster Jill började be om ursäkt för katterna samtidigt som han invände att Moraine skulle hedra honom med att bli hans gäst, och var hon säker på att hon inte skulle föredra palatset, vilket han i så fall mycket väl skulle förstå, men han hoppades att hon skulle ta emot hans bästa rum som en gåva. Alltihop blev en enda röra som Moraine inte alls tycktes bry sig om. Istället böjde hon sig ned och kliade den gul- och vitfläckiga katten. Den lämnade genast Mäster Jill för att stryka sig mot hennes ben. Jag har sett fyra katter till här än så länge, sa hon. Har ni mycket råttor? Möss?
Råttor, Moraine Sedai.
Värdshusvärden suckade.
I fruktansvärda mängder. Inte för att jag inte håller rent här, förstår ni. Det är alla människorna. Hela staden är full av människor och råttor. Men mina katter tar hand om det. Ni kommer inte att besväras, det lovar jag.
Rand utbytte en hastig blick med Perrin, som snabbt slog ned blicken igen. Det var någonting konstigt med Perrins ögon. och han var så tyst. Perrin var alltid trög med att prata, men nu sa han ingenting alls. Det kanske beror på allt folket, sa han. Med er tillåtelse, Mäster Jill, sa Moraine, som om hon tog det för givet. Det är inte svårt att hålla råttorna borta från den här gatan. Med tur kommer råttorna inte ens att märka att man håller dem borta. Det där sista fick Mäster Jill att rynka pannan, men han bugade sig, tog emot hennes erbjudande. Om ni är säker på att ni inte vill bo i palatset, säger det.
Var är Matt? Sa Ninni plötsligt.
Hon sa att han också var här.
En trappa upp, sa Rand. Han mår inte bra.
Ninni höjde snabbt huvudet.
Är han sjuk?
Jag lämnar råttorna åt henne och tar hand om honom. Visa mig var han finns, Rand.
Gå upp allihop, sa Moraine. Jag kommer efter om ett par minuter. Vi upptar Mäster Jills hela kök, och det vore bäst om vi kunde få vara ostörda någonstans en stund.
Det fanns någon undermening i hennes röst. Håll er utom synhåll. Vi är inte klara med att gömma oss än.
Kom, sa Rand. Vi går baktrappan.
De andra från Emonds Wall följde efter honom och lämnade Aesiden och väktaren i köket med Mäster Jill. Han kunde inte fatta att de var tillsammans. Det var nästan som att vara hemma igen. Det gick inte att sluta flina. Samma glädjerika lättnad tycktes ha gripit alla de andra. De småskrattade för sig själva och sträckte sig hela tiden fram för att fatta hans arm. Perrin lät lite dämpad på rösten och höll fortfarande huvudet böjt, men han började prata medan de gick upp för trappan.
Moraine sa att hon kunde hitta dig och Matt, och det gjorde hon. När vi red in i staden kunde vi andra inte sluta stirra.
Ja, utom Lärn förstås. På alla människorna, alla husen, allting. De raggiga lockarna slängde när han klentroget skakade på huvudet.
Alltihop är så stort. Hon såg många människor. Vissa av dem stirrade hela tiden på oss också och ropade rött eller vitt. Som om det betydde någonting.
Egwene rörde vid Rands svärd, fingrade på tyglindorna.
Vad betyder det?
Ingenting, sa han. Ingenting viktigt.
Vi ska till Tarvalon, eller hur?
Egwene gav honom en underlig blick. Men hon tog handen från hans svärd och fortsatte där Perrin hade slutat. Moraine tittade inte mer på omgivningen än Lärn gjorde. Hon ledde oss av och an på gatorna så många gånger som en hund som följer ett spår, att jag trodde att ni inte kunde vara här. Och så plötsligt tog hon av ned för en gata, och i nästa nu lämnade vi över hästarna till stalldrängarna och marscherade in i köket. Hon frågade inte ens om ni var här. Sa bara åt en kvinna som stod och rörde ihop en smet att gå och säga åt Rand Althor och Matt Coffin att det var någon som ville träffa dem. Och sedan var du där, hon flinade. Som en boll som en lekare plockar fram ur tomma intet.
Var är lekaren? Frågade Perrin. Är han tillsammans med er?
Det vände sig i Rands mage. Och välbehaget i att ha vänner omkring sig bleknade.
Thom är död. Jag tror att han är död. Vi träffade en blekman.
Mer fick han inte fram. Ninni skakade på huvudet och muttrade för sig själv. Tystnaden tätnade omkring dem, kvävde de små skratten och berövade glädjen dess glans. De kom upp på nästa våning.
Matt är inte just sjuk, sa han då. Det är... Ni får se.
Han slängde upp dörren till det rum han delade med Matt.
Titta vilka som är här, Matt!
Matt låg fortfarande hoprullad i en boll på sängen, precis så som Rand hade lämnat honom. Han lyfte huvudet för att stirra på dem.
Hur vet du att de verkligen är vilka de ser ut att vara, sa han hest.
Hans ansikte blossade och huden var spänd och hal av svett.
Hur vet jag att ni är vad ni ser ut att vara? inte sjuk.
Ninny gav Rand en nedlåtande blick medan hon knuffade sig förbi honom. Hon tog redan väskan från axeln.
Alla förändras, sa Matt med skärande röst. Hur ska jag kunna vara säker? Perrin, är det du? Du har förändrats, inte sant?
Hans skratt lät mer som en hostning.
Jo då, du har förändrats.
Till Rands häpnad sjönk Perrin ned på den andra sängen med huvudet i händerna och stirrade ned i golvet. Det såg ut som om Matts hackiga skratt skar tvärs igenom honom.
Ninny föll på knä bredvid Matts säng och la handen mot hans ansikte. Sköt upp halsduken han hade om huvudet. Han ryckte undan huvudet med en föraktfull min. Hans ögon var alldeles glansiga.
Du brinner ju, sa hon. Men du borde inte svettas med så hög feber. Hon kunde inte dölja oron i rösten.
Rand, du och Perrin hämtar ett par rena trasor och så mycket kallvatten som ni kan bära. Jag ska försöka få ned febern först. Mert och...
Söta Ninny, fräste Mert. En klok fru ska inte tänka på sig själv som kvinna, eller hur? Inte som en vacker kvinna. Men det gör du, inte sant? Nu. Du förmår inte glömma att du är en vacker kvinna. Och det skrämmer dig. Alla förändras.
Ninny bleknade medan han talade. Om av vrede eller någonting annat kunde Rand inte avgöra.
Mert gav till ett illvilligt skratt och hans febriga blick gled över till Egwene.
Söta Egwene, kraxade han. Lika söt som Ninny. Och ni har mer gemensamt nu, inte sant? Andra drömmar. Vad drömmer ni om nu?
Egwene ryggade undan från sängen.
För tillfället är vi trygga för den svartes ögon, förkunnade Moraine när hon med län hack i häl kom in i rummet.
Hennes blick föll på Mert och hon väste som om hon hade rört vid en het ugn.
Undan från honom!
Ninny rörde sig inte, vände bara på huvudet och stirrade på Aesedain. Med två snabba steg var Moraine framme vid klokfrun, grep henne om axlarna och släpade henne över golvet som en säck havre.
Ninny spjärnade emot och protesterade, men Moraine släppte henne inte förrän hon var en bra bit ifrån sängen.
Klokfrun fortsatte att protestera medan hon rätade på sig och argt rättade till kläderna. Men Moraine brydde sig inte det minsta om henne.
Aesedain såg inte på någonting annat än Mert. Men honom iakttog hon som om han varit en huggorm.
Håll er undan från honom allihop, sa hon. Och var tysta.
Mert stirrade tillbaka, lika spänd som hon.
Han blottade tänderna i ett tyst, morrande flin och rullade ihop sig ännu mer. Men han vek inte med blicken.
Sakta la hon ena handen på honom, lätt, på ett av hans knän som han dragit upp till bröstet.
En krampryckning drog genom honom vid beröringen. En rysning av motvilja som for genom hela hans kropp. Och med ens drog han fram ena handen. Högg efter hennes ansikte med den juvelbesatta dolken.
Ena sekunden stod Lärn i dörröppningen. I nästa var han bredvid sängen. Som om han inte hade bekymrat sig med att korsa avståndet däremellan. Han fångade Mats handled, hejdade hugget som om det hade träffat sten.
Fortfarande låg Mert hårt hoprullad. Bara handen med dolken rörde sig, kämpade emot väktarens oeftergivliga grepp. Mert släppte inte Moraines blick och hans ögon lågade av hat. Inte heller Moraine rörde sig. Hon ryggade inte tillbaka från knivbladet som blänkte bara någon tum från hennes ansikte. Inte mer än hon ryggade tillbaka när han högg efter henne.
Hur fick han tag i den här? Frågade hon med stål i rösten. Jag frågade om Mordith hade givit er någonting. Jag frågade, och jag varnade er, och ni sa att han inte hade givit er något.
Det gjorde han inte, sa Rand. Han... Mert tog den ur skattkammaren. Moraine såg på honom och hennes blick lågade lika mycket som Mats. Han tog nästan ett steg bakåt innan hon vände sig bort igen tillbaka mot sängen. Jag visste det inte förrän vi blev åtskilda. Jag visste inte.
Du visste inte.
Moraine såg forskande på Mert. Han låg fortfarande med knäna uppdragna mot bröstet. Morrade fortfarande ordlöst åt henne. Och han slogs fortfarande med län för att nå henne med kniven. Det är ett under att ni kom så här långt när ni hade den med er. Jag kände dess ondska så fort jag fick se honom. Mashadars beröring. Men en blekman skulle känna den på flera milstegs håll. Även om han inte visste exakt var den fanns skulle han veta att den var nära. Och Mashadar skulle dra honom till sig samtidigt som han mindes att samma ondska har uppslukat en armé. Svartfurstar, blekmän, trollocker och allt. Somliga mörkvänner skulle förmodligen också kunna känna den. De som verkligen har givit bort sina själar. Det kan inte annat än finnas sådana som undrar varför de plötsligt känner detta. Som om själva luften omkring dem kliade. De skulle känna sig tvungna att söka sig till den. Den borde ha dragit dem till sig på samma sätt som en magnet drar till sig järnfilsspån. Vi mötte mörkvänner flera gånger, sa Rand, men vi kom undan dem. Och en blekman natten innan vi nådde Camlin, men han såg oss inte. Han harklade sig. Det ryktas om underliga varelser i natten, utanför staden. Det kan vara trollocker.
Nog är det trollocker, herde, sa Län syrligt. Och där det finns trollocker finns det blekmän.
Senorna i hans underarm stod ut av anspänningen i att hålla fast Märts handled. Men påfrestningen hördes inte i hans röst.
De har försökt gömma sin framfart, men jag har sett spåren i 2 dagar. Och hört bönder och bybor muttra om varelser i natten. Myrdrailen lyckades på något sätt ta sig osedd in i Tjofloden. Men för varje dag kommer de närmare platser där det finns soldater som kan nedgöra dem. De kommer ändå inte att hejda sig nu, herde.
Men vi är i Camlin, sa Egwen. De kommer inte åt oss så länge.
Gör det inte, avbröt väktaren. Blekmännen bygger upp sina styrkor ute på landet.
Det står klart av spåren, om man vet vad man ska leta efter. Redan har de fler trollocker än de behöver, bara för att bevaka alla vägar ut ur staden. Minst 12 nävar. Det kan bara finnas ett skäl. När blekmännens styrkor är tillräckligt stora kommer de att bryta in i staden för att jaga upp er. Det kanske får hälften av arméerna i söder att dra i härnad mot gränslanden. Men om spåren är något att gå efter är de villiga att ta risken. Ni 3 har undkommit om länge nog. Ni tycks ha dragit ett nytt troll och krig över Camlin, herde.
Egwen gav till en flämtande snyftning och Perrin skakade på huvudet som om han ville förneka det. Rand kände hur det vände sig i magen när han tänkte på trollocker på Camlins gator. Alla de där människorna i strupen på varandra utan att ens inse att det verkliga hotet väntade utanför murarna. Vad skulle det göra när trollocker och blekmän plötsligt härjade mitt ibland dem? Han kunde se tornen brinna, lågor slå upp genom kupolerna, trollocker som drog fram genom de vindlande gatorna och torgen i gamla staden, själva palatset i brand, Elaine, Gawain och Morgase, döda.
Inte ännu, sa Moraine frånvarande. Hon hade fortfarande uppmärksamheten riktad mot Mert. Om vi kan hitta ett sätt att ta oss ut från Camlin kommer halvmännen inte att vara intresserade av att stanna här. Om. Så många om.
Det vore bättre om vi allihop var döda, sa Perrin plötsligt. Och Rand hoppade till när han hörde detta eko av sina egna tankar. Perrin satt fortfarande och stirrade ned i golvet. Blängde på det nu. Och hans röst var bitter. Vart vi än tar vägen bär vi lidande och smärta på ryggen.
Det vore bättre för alla om vi vore döda.
Ninive vände sig mot honom med ansiktet fyllt av till hälften vrede och till hälften orolig fruktan. Men Moraine förekom henne.
Vad tror du att du skulle vinna för egen eller andras del med att dö? Frågade Aes Sedain.
Hennes röst var lugn men ändå skarp.
Om gravens herre har så stor frihet att röra väven som jag fruktar, vore det lättare för honom att nå er döda än levande. Döda kan ni inte hjälpa någon. Inte de som har hjälpt er. Inte era vänner och familjer hemma i Tjufloden. Skuggan faller över världen. Och död kan ingen av er hejda den.
Perrin lyfte huvudet för att se på henne. Och Rand ryckte till. Irisarna i vännens ögon var mer gula än bruna. Med sitt raggiga hår och den där intensiva blicken var det någonting hos honom. Rand kunde inte sätta fingret på vad. Perrin talade med en dämpad livlöshet som gav hans ord större tyngd än om han hade skrikit. Vi kan inte hejda honom levande heller, inte sant?
Er hinner jag gräla med senare, sa Moraine. Men er vän behöver mig nu.
Hon steg åt sidan så att de allihop kunde se Mert. Han hade fortfarande blicken fäst på henne, stirrade ursinnigt, men hade inte rört sig eller bytt ställning på sängen. Svetten hade brutit fram i hans ansikte och läpparna var vita i den där oföränderliga grimasen. Han tycktes lägga alla sina krafter på att nå Moraine med den dolk Lan höll fast.
Eller hade ni glömt honom?
Perrin ryckte för läget på axlarna och slog ordlöst ut med händerna.
Vad är det för fel på honom? Undrade Egwene.
Och Ninive tillade.
Smittade? Jag kan ändå se till honom. Jag tycks inte bli sjuk, hur smittsamt det än är.
Jo då, det är smittar, sa Moraine. Och ditt skydd kan inte hjälpa dig. Hon pekade på den juvelbesatta dolken, men såg noga till att inte röra vid den. Klingan darrade när Mert försökte nå hennes fingrar med den.
Den kommer från Shadar Logoth. Där finns inte en sten som inte är besmittad och farlig att ta med sig utanför murarna. Och det här är mycket mer än en sten. I den finns den ondska som dödade Shadar Logoth. Och nu finns ondskan i Mert också. Misstänksamhet och hat, så starkt att även de närmaste uppfattas som fiender. Så djupt rotad att det till slut inte finns annat kvar än lusten att döda. Genom att föra med sig dolken utanför Shadar Logoth befriade han detta ondskans frö från vad som band vid platsen. Ondskan måste ha böljat fram och tillbaka i honom, medan det han är i sitt hjärta stred mot det som Ashadars besmittelse försökte göra honom till. Men nu är striden i hans inre nästan över och han är nästan besegrad. Om det inte tar livet av honom först kommer han snart att sprida denna ondska som en pest vart han än går. En enda skråma från dolken är nog för att infektera och döda. Och snart kommer några minuter i Mats sällskap att vara lika farliga.
Ninive hade blivit vit i ansiktet.
Kan ni göra någonting? Viskade hon.
Jag hoppas det. Moraine suckade. För världens skull hoppas jag att jag inte har kommit för sent. Hon stack handen i den pung hon bar vid bältet och tog fram den silkesinlindade angrillen. Gå härifrån. Håll ihop och hitta en plats där ni inte blir sedda. Men gå härifrån. Jag ska göra vad jag kan för honom.